En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg-Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
Om en sous vide är på väg till dig för att du hörde en kollega prata om det och du råkar ljuga om att du också hade en, att den var så himla bra, att maten blev så otroligt god, och innan du visste ordet av hade du bjudit hem kollegan på middag nästa helg för att du sålt in din lågtempererade stek så bra att du var tvungen att beställa en på nätet fort som attan. Och ja, då finns det i alla fall flera smarta sätt att beställa hem din sous vide på, som till våra paketboxar placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar Postnord.
Du lyssnar på en podd från Perfect Day.
Här julas det ju på en hel del. Alltså den här helgen så har det... allting går ju hela tiden liksom mellan kaos och vackert på något sätt. När man har småbarn hemma.
Ja.
Man bara, åh vad fint det är. Och så är allt förstört. Och sen så, åh vad fint.
Ja, jag måste säga att jag är otroligt imponerad och förvånad över att min 1,5-åring har låtit alla grejer i granen vara so far.
Ja, det är ju faktiskt otroligt.
Det är helt sjukt. Jag förstår ingenting. Ja. Den kom ju där i onsdags som jag hade liksom, under påtryckning hade jag fått beställa en gran. Och då var jag helt övertygad om att så fort alla skulle börja klä den där så skulle han... För han är ju besatt av bollar.
Det är så roligt, för det är ju Maj också. Ja. Maj är helt besatt av bollar. Ja. Hon och Zeb sitter och kollar nu mer på fotbolls liksom VM bara för att hon vill, för att hon tycker det är kul med bollar.
Ja. Ruben står framför tvn och skriker mål! Fast alltså bara så fort han ser en match. Och sen när han såg granen då med kulen i så stod han bara...
Ja, då var det ju supermål.
Nej, då stod han storökt och skrek mål. Bolla! Bolla! Bolla!
Ja.
Men han har inte rört dem. Och det är väldigt, väldigt märkligt faktiskt, måste jag säga.
Ja, det är det. Vi har ju inte hunnit sätta in våran granen. Den håller ju på att inhandlas as we speak. Zev är i vanlig ordning och väljer ut den. Han och Maj åkte precis iväg här. Det har ju rent historiskt varit lite så här upp och ner med granarna som Zev har valt. Det har ju varit, antingen har det varit för liten, men ju något då jag åkte och bytte granen. Jag hade varit där och valt en gran.
Ja.
Och så av någon anledning så skulle han åka och hämta den. För jag vet inte, jag kunde kanske ta den på taket eller någonting. Och så när han kommer dit, då har de ju såklart sålt den där granen till någon annan. Fast jag har betalat för den.
Men får man inte sån här litet blått snöre typ runt granen? Att så här, den här är vald.
Ja, jag vet.
Gud vad sjukt.
Det var ju helt sjukt. Hur kunde de?
Det var någon som kom och erbjöd mer pengar. Jag tar den för 100 spänn till.
Han i alla fall fick ju någon annan gran som de då sa såg likadan ut. Och det är också så otroligt. Jaha, det är klart man gör. Det är ju en gran. En gran är ju en gran, men det är ju inte såklart samma då.
Den har ju samma form, då, men...
Ja, men den saknade några grenar. Och den saknade framförallt en meter typ i längd. För att den var ju, alltså, den var ju en pyttegran. Så då fick jag hoppa in i bilen och åkte tillbaka och skulle byta den här granen. De var ju jättesura, för det var ju så mycket jobb att liksom binda på den här och ta av den och binda på den. Och jag var ju jättejobbig. Så fick jag ju någon annan gran hem och den var ju inte helt hundra heller. Och sen förra året då skulle han ju på något sätt köpa en ännu större gran då. En jättegran för att make up for året innan.
Ja.
Och den gick ju såklart inte ens in. Och det var ju så här, det var ju helt sjukt. Och varje gång något sånt här händer, att han ska fixa något, så har han något, jag vet inte ens vad det är. Det är något så pyttelitet såg som nästan är som alltså tandläkarborr ser ut som. Och sen så sätter han på liksom som en ring på toppen som är såget då. Jag vet inte vad man egentligen sågar det här med. Det vet ju säkert någon som lyssnar. Men den skulle han då försöka såga av den här jättelika stammen med. Och du vet, det luktar ju som att det skulle bli skogsbrand i hela huset. Det bara rök om den här granen och bara... Och det var ju kaos alltihop. Det var ju katastrof. Och nu är han iväg igen då. Får vi se hur det går.
Filade ner stammen.
Ja, det var typ det. Ja, det var i princip den. Ja, det tog typ timmar för honom att få av den. För det där såget var ju så litet också, så det gick ju kanske bara 2 centimeter in i stammen. Så han fick ju liksom borra hela vägen runt, eller liksom hålla på och såga hela vägen runt. Nej, det var helt katastrof. Men det är väldigt roligt, för att alltså så här, jag uppskattar ju med honom väldigt mycket att han slänger sig in i saker och gör grejer bara. Förstår du vad jag menar? Mm. Att han är så här, han kommer inte att tveka. Han gör det bara. Ja. Det är ju ganska skönt, istället för någon som bara, jag gör det sen, och sen så är det omständigt och det blir inte gjort så här. Han gör det ju bara, och det är ju så här, det är ju på gott och ont, för det är ju ofta det blir sådana projekt då som inte är helt genomtänkta.
Men frågan är ju då, avslutar han, för att nu började jag tänka på det här när ni skulle byta tv eller vad det var, och han bara blåste upp i sovrummet och började ta ner de här väggfästena.
Ja.
Och sen blir det snett och lite konstigt. Men vad ska man säga, avslutar han jobbet som han har påbörjat, eller får man ringa in någon handyman till slut?
Ja, det är ju både och liksom. Jo, fast vissa grejer avslutar han. Fast det blir ändå så här, även om då tvn sitter upp där, då är det ju ändå 1000 skruvar och skit som ligger överallt, som jag så sen måste komma upp och fixa i ordning. Han gör det, men han liksom gör ju inte allt ihop.
Men gör han också så att det sitter, fast kanske inte jätte bra. Alltså förstår du? Så att tvn skulle kunna ramla ner eventuellt om 6 till 8 månader.
Ja, men du vet, för vi bytte ju till en sån frame-tv som jag tycker är fin, för det ser ju mycket mer ut som liksom en tavla snarare än en tv. För tv-apparater är ju det fulaste som finns, tycker jag. Men nödvändiga. Och då skulle vi byta till en frame där uppe, och då var det så här, och det hölls på, du vet, det här hölls på hela dagen, och han skrek och han svor där uppe, och man bara, jag går inte upp, för jag vill inte ens veta vad som händer. Och sen när jag väl kom upp och han satte, ha, nu! Och då var den ju sned, Johanna. Alltså, då var den ju sned. Och han bara, titta, jag tror inte den är det. Jag tror att taket är snett. För du vet, taken är sneda. Jag bara, nej, det är de inte.
Det tror jag inte.
Ja, han bara, då får någon annan komma och göra det. Jag bara, men okej. Men sen vet jag inte, den har liksom hängt till sig nu, tycker jag. Så att, eller så har jag bara, så jag orkar inte, så att jag har gett upp. Men igår var vi ju jullås, vi var ute på stan hela dagen och men du vet, gjorde julärenden och köpte liksom julpynt och kulor och växter och fixa och dona. Det var ju väldigt, USA vet ju hur man tar i vid jul.
Mm. Jag måste bara få lägga in en grej där som jag har tänkt mycket på. Det här med just julpyntet, som jag tycker är fett jobbigt faktiskt.
Ja.
Alltså, man vill ju ha 100% jul. Alltså, och då jag tänkte nämligen på det här om dagen när jag själv då skulle packa upp de här lådorna med 1480 tomtar som vi har fått från min mormor då, bland annat.
Exakt.
Som ska upp. Och då i den här lådan så ligger även såna här juldukar som är som löpare typ. Alltså, såhär,
men
vet,
det är ju fint.
Ja, men det är fint.
Det är beroende på.
Och då kan man ju göra det jättefint på bordet. Man lägger ut den här duken, man sätter upp några tomtar, man har en amaryllis och någon julstjärna och ljusstakar och allt vad det nu är. Men tyvärr ligger ju mattan kvar där, alltså som man har året runt. Alltså förstår du vad jag menar? Det blir så här färgmix som inte stämmer. Så står det någon så här Dr. Westerlund planta i fönstret.
Nej, men man får ju plocka bort vissa grejer.
Jag vet, men vad gör man av dem? För förr i tiden, i våran förra lägenhet, då stoppade jag alltid in alla sådana grejer i barnens rum.
Ja.
Typ så här gröna växter och sånt. För att de rummen var längst in. Där var man inte så ofta.
Nu är man tar.
Ja, det kan ta också. Men nu är det lite... Dels så är det ju att de själva ska ha 100% jul på sina rum också. Så då får inte plantorna plats där. Och allt det andra. Och, ja, men
men det är ju garderober. Du får ju trycka in det i garderoberna.
Men vadå, har du även så här julfilt i soffan?
Nej, men det finns ju gränser. Nej, och vet du vad? Det här året, det här tycker jag är så intressant. För att det finns ju, det här kan vi prata om. Amerikansk jul versus svensk jul är ju intressant, tycker jag. För att här är det ju, alltså det är ju en helt... julpyntet, jag tycker ju att det svenska är så himla vackert, och då pratar jag inte om tomtarna, för de gillar ju inte jag då. Jag vill inte ha några tomtar någonstans.
De är ju även på Ilses rum.
På Ilses rum bor de, det är ett helt gäng där. Trångbott där inne just nu. Men det är just, jag gillar ju så här fina julblommor, jag gillar amaryllis som du sa, det vill jag ha överallt, snittblommor och lökarna vill jag ha, jag vill ha jultassetter, och så vill jag ha kransar på väggen, jag vill ha en sån här på manteln som ligger med gröna kvistar. Alla sådana saker. Och ljus överallt och sådär. Men jag vill inte ha de här jäkla tomtarna. Men sen också då, amerikansk gran versus svensk gran. Jag gillar ju också svenska granar som är lite mer glesa. Att jag tycker det finns något, en så här klassisk skogsgran i Sverige som är, alltså man kan urskilja de olika grenarna och så hänger man lite, ja men den är mer avskalad så att säga. Amerikanska granar, de är ju så tunga och tjocka med grenar så att det är ju helt sjukt. Och det tyckte jag var så fint, kom jag ihåg när jag flyttade hit. Nu har jag ju, tycker jag,
det går
jag,
knappt typ att pynta dem för att det är så, alltså för det finns
man bara sprutar
att hänga
på grejer. Man slänger på
för
det.
Pyntet kan liksom, man kan inte hänga det i en gren för att då är det 150 000 grenar under som tar emot. Så jag menar, så
ja,
att det
men så är det. Kulan, man liksom. Kan ju bara lägga in det i granen, man vill ja, liksom inte hänga det. Exakt. Men vad tycker du? Nej, vad tycker du? Gillar du? För det är också så här, samtidigt så tycker jag att det är så härligt så det finns inte med så här amerikanskt pynt. Och du vet, nu kan man köpa i affären, har de så här jultidningar, speciella så här inredningstidningar för jul. Med allt amerikanskt pynt. Och du vet, det är ju så full on. Och jag tycker att det är något så otroligt härligt med det också.
Alltså det är det jag menar. Så jag älskar, för mig är amerikansk julpynt och jul så väldigt, alltså det är ju all in. Alltså det är ju ensam hemma, allting
exakt.
Är ensam hemma.
Ja, ja.
Men då är det ju också påslakan, julpåslakan.
Ja, men det har jag också. Det har jag alltså, överallt.
Ja, ja. Ja, det är allt sånt liksom. Ja, och det älskar jag. För att, alltså när det är, för då är det ju verkligen 100% jul.
Ja.
Och jag har ju varit hos er flera gånger och firat jul i USA. Och har ju träffat på de här amerikanska granarna. Vilket jag också tycker är exotiskt och härligt. Men jag är ju absolut 100% rödgran.
Är det rödgran? Är det det de heter?
Ja, det är den här svenska skogsgranen typ. Jag har ju aldrig haft en kungsgran i hela mitt liv. Och det är väl Sveriges motsvarighet till, eller det är väl Sveriges försök till en Disneygran om du förstår vad jag menar.
Ja, precis. För det finns ju 100 olika Disneygranar. Alla här kommer ju då också från Minnesota. Så det finns en liten svensk koppling här kan man säga.
Ja, trevligt.
Ja, men nu får vi se i alla fall. Zeb kommer ju komma hem med den här amerikanska granen väldigt snart. Då får vi se hur det landar.
Jag tycker det är otroligt att du ger honom det här.
Att
jag
släpper iväg honom.
Ja, men efter flera failhistorier.
Ja, men det är spännande också. Det är något roligt det.
Men om det blir fel nu, är det du som åker tillbaka med granen då? Eller är det Zeb?
Ja, det kommer bli jag. Det kommer bli jag i så fall. Mm. För det blir för dålig stämning annars. Då kommer han kommer väga i så fall.
Ja, det blir väldigt spännande att se vad han lyckas ta med sig. Och nu i år har han ju också med sig i maj. Så det är ju väldigt soft att gå runt där. Men 1,5 år liksom, till slut tröttnar när han inte hittar den perfekta och så vidare. Då exakt. Kanske det bara blir något. Att han bara rycker någon. Och så kan det bli precis vad som helst.
Det kan vara, bli en oavsiktlig rödgran. Vilket med andra ord kanske inte är en bra rödgran, utan bara en riktigt dålig gran.
En rödgran i amerikanska måttmätt, det är typ en sån här skabbräv.
Ja,
fast i gran.
Det är exakt
det. Är
det
är den looken.
Ja, det är liksom en coyote som man liksom går runt dagtid nere på stan, stryker runt. En sån där blir det.
Men du, speaking of coyote, jag vill göra ett till julinflik bara innan vi släpper det här. Såg du den där coyoten som nabbat tag i någon tvååring här nu utanför Elina? Vad heter det? Wood Hill, jag vet inte vart det ligger någonstans.
Gud, ingen aning, det finns många ställen. Ja, nej, men det gör de ibland. Det gör de ibland, nej.
Familjen är på att packa ur bagageluckan typ. Och den kommer fram, alltså du vet, det var 4 pers där som stod runt bilen. Och den här 2-åringen gick runt där. Och då bara tog den tag i benet och började slita bort den. Hur obehagligt.
Nej, det är obehagligt. Det gör de ju inte, alltså de stryker ju runt här alltså, ganska ofta. När man är ute och går på kvällarna så är de ju här. Du vet när min pappa var här hur rädd han var. För coyotes. Alltså det var så roligt. Jag vet inte vad som hände med honom, men det här var ju förra julen. Han var ju ute och gick med Roffe på kvällarna. Och då sprang jag ju på coyotes några gånger. Alltså prärjevargar då. Och på kvällstid så är det ju liksom, ja men fine, då springer de runt där ute. Men man vet att om de här på dagtid ut och springer, då är de ju ofta sjuka. För det ska de ju inte göra. Och de ska ju inte vara så oskygga som de är. De kan ju ha rabies då.
Obehagligt att få sig ett bett av en rabies coyote.
Ja, det vore ju väldigt obehagligt.
Då är det 100% godnatt om du får ett rabiesbett, det vet du.
Ja.
Det går inte att bota.
Men dör man direkt eller tar det ett tag?
Det tar 2 veckor ungefär.
Ja,
alltså innan man är död.
Alltså.
Men det är ju, alltså det som är så obehagligt med rabies är att det är en ångest, alltså du får sån svår ångest.
Aha.
För att det kallas ju för vattuskräck eller sånt där. Man får så svårt att svälja så att det känns som att man drunknar typ.
Alltså, Johanna, det här är så roligt. Alltså, du är så jävla snabb ner i de svarta hålen alltid.
Ja, jag vet. Men vet du varför jag har läst på om rabies då?
Nej.
För att det var inte så länge sedan. Kanske, nu har jag väldigt dålig tidsuppfattning har jag insett. För att jag tänker att allting var för ett år sedan. Och så visade det sig att det var 8 år sedan. Men två då, säger jag. Var det en norsk, ganska ung tjej som var i typ...
Thailand?
Ja, jag tror inte att det var Thailand. Men liksom något så här, Asienland. Och så hade hon hittat någon jättegullig hundvalp som hon tyckte. Som hon hade klappat och hållit på med. Och den hade så här, nafsat lite med sådana här valptänder på hennes hand. Så hon hade fått något litet sår. Och den hade ju rabies. Och hon var sjuksköterska själv, tror jag. Så att hon hade väl snabbt ändå börjat tänka att shit, hoppas ni inte har rabies typ. Och sen hade hon kommit hem till Oslo. Och sen var det godnatt.
Nej men sluta, men alltså Johanna.
Jo, det var det. Hon blev jättesjuk.
Ja men just här, sen var det godnatt. Vad fan? Ja.
Och då började jag ju gräva i det här rabieshålet och kände bara, alltså, fan vad vidrigt.
Nej, men att du gräver i de olika mörka hålen på kvällarna, det är faktiskt, alltså det är ju hemskt, det är också för roligt.
Också att jag gör det precis innan jag ska gå och lägga mig och sen bara, nu har jag läst klart om det, då stänger jag ögonen och så.
Så ligger du där vaken. Fast det är ju det man gör.
Alltså, nej, jag somnar ju på en sekund.
Ja, du gör ju det. Ja, det är ju ännu sjukare. För jag gör ju inte det. Det är så här, jag såg någon meme, jag tror att du kommenterade på den. Jag la upp på min Instagram. Som var så här, dags att lägga sig. Vad skönt. Internet. Colon. Ska du läsa något riktigt obehagligt först? Jag. Självklart. För exakt så är det varje kväll man lägger sig. Man bara, så mysigt att lägga sig. Ja, nu ses jag. Oj. Nu är det någon som har dött där. Ska vi klicka in där och se hur den har dött? Och nej, och herregud. Och hade den familj? Och så börjar man, och så går man rakt ner bara. Och det är kolsvart. Och sen så ligger jag ju där och bara plirar ut i mörkret.
Ja.
Men du som
men där är det, där skiljer du och jag oss åt. Det har vi pratat om.
Ja, har vi.
För där är det bara för mig att stänga på ögonlocken. Och sen insomning på 5 sekunder.
Alltså, det är faktiskt helt sjukt. För samtidigt så är du så upprörd över det. Och känner det ju så mycket.
Jag vet. Det är inte så att jag inte bryr mig om det. Men det är bara att jag känner så här. Nej, nu är det dags att sova. Och då gör jag det.
Slight psycho.
Ja. Det är därför jag också. Min son delar ju detta med mig. Alltså Julian.
Ja.
Han har ju en insomning på riktigt under 5 sekunder.
Ja, fast han är ju för sig otroligt rädd för att läsa. Han bör inte läsa sånt där.
Nej, det ska han inte göra. För då blir det många frågor innan han stänger ögonen. Och den här veckan samarbetar vi återigen med Kids Brand Store.
Every teen's first choice in fashion.
Denna otroliga sajt för oss föräldrar som inte riktigt kanske har koll på vad det är som gäller och vad som är rätt, som kidsen skulle ha sagt. Då kan man klicka in sig där och få liksom kurerad vägledning, eftersom det här är handplockade plagg från de världsledande märkena i modebranschen. Och för att de jobbar nära tonåringar, så att de vet vad tonåringarna vill ha, och äldre barn. Storlek 140 och uppåt är det ju.
Och det här är också, ska jag säga, väldigt så snygga kläder i så här riktigt bra kvalitet och bra designers, vilket man ju uppskattar. Och barn som är, som sagt, stora barn är väldigt kräsna. De har ju bland annat Gant, som jag tycker är ett så här fantastiskt snyggt märke, som också är precis så här spot on i mode, vad man ska ha på sig just nu, lite så här preppy. Väldigt mycket just piqué-tröjor, som jag vet att jag nämnde förra veckan också. Och sen har de här jättesnygga relaxed linnen, alltså både skjortor och byxor, som jag alltså skulle älska att köpa till, och som jag tror att Tage skulle älska också. Att ha liksom på sommar, på skolavslutningar, på midsommarafton, alltså allting, alltså skönt och supersnyggt.
Verkligen. Besök kidsbrandstore.se så kommer ni själva kunna se hur mycket fina grejer det finns till barn i storlek 140 och uppåt. Men sen vill jag bara fråga en sak till på jultemat. För det
ja, jag trodde, det var inte det som var din julinflik.
Rabies side-noten. Nej, det var inte.
Nej.
Det var att du lovade i förra veckans avsnitt att du skulle berätta lite grann om Elf on the Shelf som ni har tagit er an i hemmet.
Gud vad det har börjat så här smitta av sig. Det här är ju överallt. Vi har ju haft vår Elf on the Shelf som barnen har döpt till Sparkle. Det är ju en tjej.
Mm.
Och det här, det är en så otroligt bra affärsidé. Elf on the Shelf.
Mm.
Någon har alltså kommit på, skrivit en bok om hur Elf on the Shelf fungerar. Det är alltså tomtens spion kan man säga. Den flyttar in 1 december och tillsammans med den här speciella dockan då så kommer en liten bok med instruktioner om hur det fungerar. Och då är ju idén att Elf on the Shelf lever på natten när man inte ser den och sen på morgonen så är det som att den har fryst i, mitt i sin action så att säga.
Uh-huh.
Så varje morgon så springer barnen ner, de älskar ju det här. För då är det så här, antingen så sitter hon och grillar så här mini marshmallows på ett ljus eller så har hon snott godis någonstans och hon har kräkts någonstans. Hon har klippt olika mönster i toalettpappret. Så när man tar toapapper så är det liksom... Ja, du vet. Vad har hon mer gjort?
Det låter för jobbigt när jag tänker på vem som gör det här.
Förstår du hur jobbigt det är? Vi har ju liksom varje kväll... Åh nej! När man har precis krypit ner i sängen och ska börja läsa sina ångestnyheter. Och man bara, åh nej! Nu måste vi hålla på någonting med elfen.
Sparkle måste sätta sig på bordet med någon liten pinne och en mini marshmallow och... Liksom.
Ja, precis. För det här har ju verkligen vuxit också. Det har ju blivit mer och mer utmanande. Vi har ju gjort för många grejer och barnen kommer ju ihåg det här. Ilsa har ju målat teckningar och skrivit hela historier om alla saker som Sparkle har gjort som är så roligt. Men hur som helst, så det är liksom en specifik docka då som kommer med den här boken. Och du vet, det är ju en sån smart grej och en sån succé.
Ja, tyvärr tror jag att det kan ha varit så att Ilsa har pratat om det här med Harriet.
Ah, nej.
För att frågan har ju dykt upp här och jag känner ju så här var det när Harriet bara fanns.
Mm.
Då tänkte jag så här, för vi, när jag var liten så hade vi en sån här typ som en broderad duk med julmotiv med små ringar i som det hängde paket ner i. Så vi hade liksom en sån fysisk paketkalender man säger.
Vilken lyx, jag kommer ihåg de barnen som hade det.
Du vet vad jag
hade. Min kalender var en sån pappkalender. Så man bara, det enda man fick göra var att man öppnade. Så fick man se vad det var på andra sidan. Det var inte ens chokladkalender jag fick.
Nej, det var bara sådana små olika. Och typ som ett litet vykort med sådana pytteluckor. Så det var en liten sko och
det fick björn. Jag. Det var vad jag fick. Men du hade dina paket. Det... Ja, kul.
Nej, men, och grejen är, nu när jag tänker på det här så... Tror jag att det var så att vi fick öppna ett paket då var tredje dag. Alltså det var inte så att vi alla fick ett paket om dagen i 24 dagar. Har jag väldigt svårt att tro alltså.
Ja.
Men det där får jag forska vidare i. Men jag minns, och jag har kvar den här lilla båden med de här ringarna och sånt i. Och den, Harriets, det kan inte vara första år då, men säg att det var i alla fall andra eller tredje år. Då fick hon en sån. Så då började december med att hon fick 24 små paket. Ja. Sen kom julafton och sen kom hennes födelsedag. Så att typ 3 veckor in i januari så undrar hon, men var är mina paket?
Var är mina dagliga presenter?
Ja, hon var så van vid att få dagliga presenter. Och då kände jag så här, okej, du kommer aldrig mer få en paketkalender i hela ditt liv.
Men jag tänker komma tillbaka lite till det här med bra affärsidéer sen. Då kan man ju tänka där på Elf on the Shelf som väldigt smart. Mm. Men innan dess så måste vi ju ändå bara så här snudda vid Kanye. Eller Ye.
Ja.
Alltså vad
fan det är som pågår.
Ja, men Kanye West var ju då med i veckan i Alex Jones Infowars. Jag vet inte om du vet vem Alex Jones är.
Nej. Inte direkt. Jag sa ju det till dig i vår första podd, tror jag. Jag försöker ju undvika Kanye West så mycket som möjligt. För att,
man orkar inte.
Det är sjukt nog ett mörkerhål som jag inte orkar riktigt grotta ner mig i.
Nej,
men det går ju inte, för att jag får ju hela tiden mess och så vidare från andra kompisar som följer honom som undrar vad händer här.
Ja, men jag, alltså, det är ju någonting som bara är så här, snarare än att jag bryr mig om Kanye West så känner jag bara att tiden är så sjukt ur led. Men jag vet inte. Ja. Det kanske bara är för att man hör om just de här sakerna. Den kanske inte är så ur led. Vad vet jag? Ingen aning. Nej, men Alex Jones då är en konspiratoriker. Han är ju en galen, liksom högergalning som... Han blev ju precis nu då fälld för att han har ju pratat om Sandy Hook, de här hemska skolskjutningen som var.
Just det.
Och sagt att den inte hände på riktigt. Och alltså, olika konspirationer som är så fruktansvärt sjuka. Och det här ledde ju till att föräldrarna till några av de här barnen som dog anmälde honom eller stämde honom. Och han blev ju fälld och betalade 1,5 miljarder dollar nu. Så han har ansökt om konkurs för att han kommer inte kunna betala de här pengarna då till de här stackars familjerna. Men han är en helt genomvidrig människa helt enkelt.
Ja.
Han har en podcast som är väldigt stor och så har han väl någon hemsida också där han sprider sina konspirationer och liksom lögner som heter Infowars. Och i hans podcast i veckan så var Kanye West då gäst.
Mm. Vilken kanonduo.
Ja, men jag tänker, alltså Jakob får gärna lägga in lite klipp från den här intervjun, för det är liksom så tokigt, man förstår inte vad som händer.
I'm the head of the Mossad. I'm gonna kill you and take the children away from you.
Every human being has something of value that they brought to the table, especially Hitler.
This is the future president you're talking to right now.
I love Jewish people, but I also love Nazis.
Germans had a really cool leader at one time. Love you, love you, love you. There's a lot of things that I love about Hitler.
Well, I think Hitler did target and kill some people. So I think, you know.
I think Obama killed Palestinians.
This is a new look for you.
Oh no, I've been wearing a mask for a while.
Ah.
Yeah.
Och då, nu då så lyssnar vi bara på klippen. Men om man hade sett det också då samtidigt så hade man kanske blivit ännu mer chockad. För han sitter som en svart strumpa över huvudet.
Uh-huh.
Och så har han då...
Och det är hans nya look, va? Alltså det är så han glider runt, är det inte så eller?
Ja, jag vet inte om han glider runt så, men han, fram och tillbaka har han ju haft på sig den här strumpan i alla fall. Det är väldigt oklart varför. Eller är det där en förlängning av liksom Balenciaga och att Kim Kardashian såg ut så på Met-galan, om du minns. Ja. Hon bara kom i en svart, helt svart strumpa, det var väl förra året.
Ja.
Men det som är, han är ju liksom helt tokig i den här intervjun och delvis då så försöker ju till och med Alex Jones nästan rädda honom och säga att men de pratar ju så mycket skit, du är ju inte egentligen nazist och du älskar ju inte nazisterna egentligen. Och han bara, jag älskar nazisterna. Jag älskar
Hitler. The Nazis alltså, did good things too, eller något sånt där.
Ja, nej, han ska ju prata då om att Hitler gjorde vägar och allt vad det nu var. Och sen utöver det här då, så är det också något klipp som har florerat när han då imiterar Netanyahu och han sitter och viftar då. Han har gjort han har ett nät, och så har han så här Yahoo milk, det är så här alltså, chokladmjölk man dricker. Och det är net and yao, förstår du?
Liten rebus.
Ja. Han sitter där och försöker härma. Alltså det är ju helt jävla tokigt allting.
Uh-huh.
Och då tänker jag på, och veckan innan det så var han ju då på middag med Donald Trump på Donald Trumps ställe där nere i, vad det nu heter, Mar-a-Lago eller vad det är, tillsammans med en annan högerextrem galning, och satt dem åt middag. Och Donald Trump är ju också, du vet, man bara känner så här, gud, det är så jäkla sjukt att de här krafterna finns, att de här människorna finns, eller?
Det är jätteobehagligt, såklart. Men ska han... Alltså, för han har väl varit med som någon slags president.
Ja, han kampanjade ju då. Det var ju ingen som röstade på honom. Och det är ju ingen som kommer rösta på honom nu heller.
Men han fortsätter med det liksom.
Han ville väl att Donald Trump skulle bli hans vicepresident den här gången. Förra gången så var han väl öppen för liksom tvärtom då. Men det som är, som jag tänker på är att Britney Spears, som ju blev då, hon blev deklarerad att hon inte klarade av att ta hand om sig själv, utan att hennes pappa blev hennes conservator då, som skulle ta hand om henne. Hon fick ju liksom inte ta ett enda beslut själv. Hon fick ju inte ta beslut om sin egen medicinering, läkare, pengar, arbete, familj, alltså ingenting, för att hon då var farlig på något sätt. När ska de göra det med Kanye West?
När ska Kanye West PT blir hans förmyndare?
Ja, eller tänker jag, skulle det kunna bli, för jag har satt och funderat på det. Eller blir det så att Kris Jenner kliver in och blir hans conservator?
Ja. Men skulle hon göra ett bra jobb?
Ja, men hon skulle
leksamt.
Hon skulle väl liksom då skulle han bli tvingad ut på turné och göra musik och så här, och så skulle hon ju säkert få honom att dansa runt på TikTok hela tiden, bara sociala medier.
Nej, ja, det är sant i sig.
Dance, Kanye.
Det saknas 4 klipp på TikTok idag. In och jobba.
Ja, exakt då. Uh-huh. Men det är ju också så sjukt att det då är, för jag tror att det var Howard Stern som pratade om det där för många, alltså för jättelänge sedan, på tal om då Britney Spears innan hon blev frigiven, om man nu ska säga så. Att det är så många så här män historiskt som har varit helt kokobanocko, men som inte har blivit satta under någon sorts förmyndarskap. Men Britney blev det. Det är ju intressant, eller?
Men hade Kanye blivit det om han hade varit lika gammal som Britney när hon blev det?
Nej, det har ju inte, det har inte med ålder att göra. Det är ju att man är en fara för sig själv eller för andra och sådär. Och det kan man väl ändå hävda egentligen att Kanye verkligen är nu.
Om Kanye skulle bli, liksom, om han skulle få en förmyndare, vem skulle så här...
PT:n, det är faktiskt för roligt. Ja, PT:n och Chris!
Men skulle de då så här skicka in till någon domstol och så skulle det sitta någon domare där som skulle avgöra att ja, han, nu börjar han bli riktigt liksom, allvarligt...
Ja, exakt så är det väl. Ja, man måste väl gå någon väg då som gör att man...
Ska vi testa?
Ska du ta över? Du tar över, Kanye.
Hello, my name is Joanna. I live in Sweden. I've noticed that Kanye West is acting very strange lately.
Exakt. Men ändå, nej, men det är väl det mest roliga är väl kanske den här PT ändå. Och han och Chris då kommer tillsammans där och dans, Kanye! Det är så sjukt. Sen då, parallellt med det här då, som jag säger, galna tecken i tiden, så tänker jag på Elon Musk då, som har tagit över Twitter, och han ska ju då återinföra, eller han har väl, jag vet inte om han redan har startat igång, öppnat upp Donald Trumps konto, men han skulle ju göra det i alla fall. Alla de som då har blivit cancellerade tidigare.
Men han ryckte ju Kanye även, va?
Nej, men då var exakt, då var det ju så att Kanye... Först hade han ju tweetat en massa bilder, bland annat den här kända bilden på Elon Musk när han står och är kanske det blekaste kroppen man har sett någonsin. Jag vet inte om du har sett den här bilden.
Nej.
Han står och duschar på någon yacht i Frankrike och är ju då, nej men han är väl lite rund, och så är han, framförallt är han ju så blek så att man har aldrig sett något vitare. Nästan så att det liksom, han skulle ju kunna jobba på någon sorts fotografering och bara studsa ljuset mot honom. Vänd dig mot Elon så får du lite... Han är så jäkla vit i alla fall.
Men då... jag googlar nu. Elon Musk pale yacht. Ska jag följa för upp det?
Du kommer få upp den. Ska vi se.
Det är inte en bra look alltså. Och den här då hade Kanye...
Den hade Kanye tydligen lagt ut. Jag vet inte vad han hade skrivit, men han hade lagt ut den i alla fall. Sen la han ju också ut en svastika, och då så klev ju plötsligt Elon Musk in och stängde ner hans konto, så att det här kan vi inte finna oss i längre. Och skrev också till då att det har inte att göra med att han la upp den här bilden på mig, för helt ärligt så tycker jag faktiskt att har den gett mig mycket motivation att gå ner i vikt. vilket han ju tydligen har gjort, för det har också snackats mycket om och varit i nyheterna, att Elon Musk har gått ner mycket i vikt tack vare att han har tagit insulin.
Aha.
Jag vet inte om du har följt det här, för det är också en ny så här, knäpp, alltså jag vet inte om man kan kalla det för trend, för det är ju liksom, det är ett sätt att gå ner i vikt som folk har insett. Det började med någon sorts receptbelagd, alltså det är en typ av insulin, men den var gjord för att man skulle ta den och gå ner i vikt. Sen har den ju blivit sån succé så den har sålt slut överallt, bland annat på grund av Elon Musk då. Så att nu har läkarna börjat skriva ut insulin till patienter, trots att de inte har diabetes, för att de ska kunna gå ner i vikt då.
Gud.
Ja, jag vet. Det är helt sjukt. Och han är ansiktet utåt för det här.
Musk är ansiktet utåt för insulinet.
Ja, exakt.
Vilket face.
Ja.
Men, och då har han nu portat Kanye, för han är inte tillbaka där inne än.
Utan nej, han är ju portad då, för att han uppviglar till våld, säger Elon. Så det är det. Och sen är det ju Balenciaga då på det, med deras dåliga kampanj, som man också då kan knyta, man kan ju inte knyta kampanjen till Kanye, men han gick ju faktiskt deras visning nu senast, så det är ju intressant.
Men har vi pratat om den här kampanjen? För den är ju fan i mig det sjukaste. Är det inte
ja, det? Alltså vet du vad det absolut sjukaste med den är? det är ju att den gick igenom. Att ingen...
Ja, jag vet.
För det är också så här, nu har de då stämt den här, jag vet inte om det är setdesignen eller de har stämt någon, PR-byrån och så vidare. Som att det är deras fel. Alltså nu vet ju jag vet ju när Zev plåtar liksom kampanjer för märken som inte är Balenciaga, så att säga. Och hur, vilken process det är med de här bolagen. Alltså det är så många godkänningsprocesser och så mycket liksom pappersarbete och det ska upp i hela liksom den här stegen upp i företaget ska det godkännas innan man kan göra minsta lilla ändring eller göra någonting alls. Så det är klart att de var ju 100% med på det här. Alla har sett den här bilden, alla har godkänt den här bilden, har gått igenom alla de här leden och ändå så släpptes det och nu är det som att de bara så här, vi hade ingen aning. Den bara kom.
Jag fattade inte för att alla sådana här stora bolag har ju också så här corporate value liksom, ja, bla bla, bla. Du vet så här, hur ska man synas utåt, hur ska man bete sig inom alltså inom företagskulturen och hej och så. Att ingen har känt det här kommer nog inte bli så bra.
Nej,
för det,
nej.
Det kan ju inte heller vara så här, det är ett PR-trick. För
att men det är klart att det inte är ett PR-trick. Samtidigt som vad du säger då, så är det klart att precis som alla stora bolag, det tycker jag ju för övrigt är väldigt intressant. Att jag vet inte var gränsen går, men plötsligt är man ett så stort bolag så man måste skriva ut vad man har för värderingar, vad man står för, vad man har för kultur, hur man ska bete sig, alltså vilka vi är. Vilket innebär att nästan alla så här stora bolag blir ju lite sektiga, eller hur? Det är ju väldigt
det ska ju vara värdeord och det ska vara liksom visioner och mål och hej och allt sånt där ska man väl ha liksom. Och så ska alla jobba mot det.
Men Balenciaga har ju såklart något helt annat än säg H&M eller Nike. Alltså man kan ju tänka att de ska vara lite mer liksom avantgardistiska och framåt då, gissningsvis.
Ja, det, så tänker man ju att det borde vara. Men där gick de lite långt.
Ja.
Med den grejen.
Ja, vad de gjorde då, bara för att sammanfatta också, är ju att de i en kampanj använt då, det är ju ett barn som är modell då, så är det en nalle med någon sorts BDSM-utstyrsel på sig.
Direkt.
This morning, fashion house Balenciaga, a favorite of stars like Kim Kardashian, and celebrated in songs by Lizzo, feeling fussy, walking in my Balenciagas, and Cardi B, I like those Balenciagas, facing backlash, accused of sexualizing children in a controversial new ad campaign. The luxury brand now apologizing for these photos showing little girls in Balenciaga sweatsuits with plush bears and what appeared to be BDSM-inspired harnesses, and these uncovered documents on the desk showing an excerpt from the 2008 U.S. Supreme Court opinion, U.S. v. Williams, which upheld the criminalization of pandering of child pornography.
Jag vet inte varför de skulle ha ett barn i den kampanjen. Det var ju väldigt, väldigt konstigt. Ja, för det vet man ju hur det är med allt möjligt. Ju mer man skämtar om någonting och ju mer det blir liksom mainstream, desto mer liksom okej blir det på något sätt. Eller det liksom blir ju inte lika obehagligt. Hur som helst, man ska inte hålla på med sånt.
Att ta tåget borde vara det billigaste och mest bekväma sättet att resa i Europa. Jag heter Jakob Dalunde och jag kämpar varje dag för fler nattåg och att det ska bli lättare att boka tågresor i Europa. Det här meddelandet är sponsrat av Det Gröna, EFA, Europaparlamentet.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej lilla gumman, det är pappa. Mamma sa att du hade ringt. Ring mig igen, jag är hemma nu. Puss, puss.
För att repetera detta meddelande, tryck.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
Jag läste också, på tal om historier, så läste jag i New York Times en artikel om Augustinus Bader. Känner du till Augustinus Bader?
Nej.
Du har ju säkert sett, det är krämer, de kommer i blåa flaskor och burkar med någon sorts metalllock och detaljer på.
Vad heter det?
Augustinus Bader heter det. Det har ju blivit hur stort som helst de senaste åren. Det liksom smög in, kanske för, jag har ingen aning, säg 5 år sedan eller något sånt där. Då lanserade de sin The Cream som de hade då. Och detta kom från en schweizisk, jag vet inte, läkare eller forskare då, som hette Augustinus Beirut, som hade arbetade med brandoffer och sådär, som har varit med om svåra brännskador och sådär, och han arbetade med det och hade tagit fram den här speciella formulationen av kräm då, som läkte och som då dessutom hjälpte till mot rynkor och så vidare. Och detta blev en jättehit. Och på tal om att man då tipsar varandra och det är någon som känner sig liksom lite speciell då, det var exakt så de började lansera den här produkten tydligen i USA.
Mm-hmm.
De gav det som, han gav liksom lite olika testers till olika liksom människor, och sen så började de ge det sinsemellan, och plötsligt så hade Courtney Cox börjat testa det. Nu är ju inte hon något jättebra ansikte utav för just Augustinus Beirut, tänker jag.
Helt ärligt talat, så var det det sämsta facet.
Ja, men hon blev jätteintresserad och tyckte den var helt fantastisk, men det tyckte ju även Brad Pitt. Brad Pitt har ju precis lanserat sitt eget skönhetsmärke, det vet du.
Mm-hmm. Nej, det visste jag inte.
Jo, han har ett eget skönhetsmärke. Som då är...
Vad heter det?
Det heter Le Domaine. Mm-hmm. Le Domaine, säger man säkert på engelska. Det är då genderless. Det är liksom inte för män eller kvinnor, utan det är för både män och kvinnor då. Och roligt att den första här som jag läser är Dazed, har skrivit: "The beauty industry begs Brad Pitt to shutter his boring skincare brand." Jag tror att detta har blivit på något sätt... kom upp då i och med att han håller på med sin vingård där i Frankrike. Så jag tror att det innehåller en massa så här druvextrakt och grejer. Jag vet inte.
Den vingården som han numera deläger med någon...
Med någon ryss, ja.
Ja, exakt.
Ofrivilligt. Ja. Men nej, hur som helst så hade de då... Alla fick upp ögonen för den här Augustinus Beirut och det här krämen som var helt otrolig. Och då började de... helt enkelt ha lite luncher då. Så han var ju och åkte till Hollywood, den här schweiziska läkaren, och liksom åt lunch med Brad Pitt, och han åt lunch med Courtney Cox, och liksom höger och vänster var olika kändisar och rika människor, och det var Gwyneth Paltrow också, gissar jag. Och alla tyckte att det var helt otroligt. Så jag tror att Courtney Cox är ju delägare nu. Hon köpte in sig på några procent. Jag vet inte, Brad verkar ju då ha gjort sin egen där La Domaine, eller Le Domaine. Så han hoppar väl det här då. Men det blev liksom en stor investorrunda och alla började investera. Och det här har ju nu då exploderat. Samtidigt som den här professorn, läkaren vad han nu är, Augustinus Beirut, som var på bild i New York Times för första gången och såg honom. Det var en gammal gubbe som liksom såg ut som någon sorts karikatyr av hur en schweizisk professors gubbe skulle se ut. Han har liksom fluga istället för slips. Han är gammal, vitt hår. Han ser inte ut som någon som då jobbar med beautyprodukter, utan han ser ut som någon då som man verkligen kan ha förtroende för, som jobbar då med de här brandoffren och sådär. Mm. Så han kunde ju verkligen spela den här rollen. Men samtidigt då som hans klinik då, som inte ligger i Schweiz faktiskt, förlåt, den ligger i Leipzig i Tyskland, inte riktigt vill säga vad han gör egentligen, utan det verkar ju vara då, jag vet inte om det är brandoffer längre ens, utan nu är det väldigt mycket rejuvenation, alltså att föryngring och sådär. Han jobbar väldigt mycket med stamceller, men de vill inte säga specifikt vad det är för exotiska behandlingar de gör. Man kan betala jättemycket pengar för att åka dit och besöka den här kliniken. Så har produkterna ingenting att göra med behandlingarna de gör där, utan det här är liksom någonting separat då. Det är inga stamceller i dem och så vidare. Men det är liksom som en stor bara så här väldigt bra historia om den här läkaren som har den här kliniken. Man vet inte ens vad som händer där. Det är bara otroliga saker. De bara åker dit och bara, man kommer ut som ett barn igen, på nytt född. Bla, 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 bla. Ja, det är klart att folk köper då krämer för 3000 kronor ur burken.
Ja, för det är dyrt, ja.
Ja, det är så dyrt alltså.
Har du testat?
Jag har testat.
Är det veckans beauty-tips?
Ja. Grejen är den att jag har ju testat, för man får ju tester och sådär. De skickar ju till journalister och så vidare, får ju alltid prova produkter och sådär. Så då har jag fått testa alla möjliga, både så kroppskrämen och the cream för ansiktet och det jag ser dem och sådär. Och de är jättehärliga, och jag som har känslig hud då klarar ju av dem väldigt väl. Alltså jag tycker till och med att de är bra. Men sen är det ju sinnessjuka pengar.
Men det kanske kan bli en, om man ska önska sig en julklapp.
Nej, alltså förstår du exakt vad jag sa att du tänkte precis. Tänk om man skulle önska sig en julklapp, man önskar sig en kräm. Ändå tråkig julklapp. Det var det man fick. Man fick en burk.
Men om den lovar att man ska se ut som en liksom femåring i facet.
Courtney Cox.
Ja. Courtney Cox, då vill man absolut inte ha den.
Ja, men i alla fall, ja, men det är bara så här en bra historia och på hur någonting har vuxit och hur folk har liksom köpt in. Men också så här, någonting som man känner, det skulle ju kunna gå liksom bara sätta en nål i den här tyske doktorn och se bara hur han bara...
Exakt.
Inte var någonting. För övrigt så tänkte jag på tal om värderingar och bolag och kulturer och allt vad det nu är. Att det är ju väldigt viktigt att ha någon historia alla. Jag tänkte på det här på grund av att vi förra veckan pratade om Steve Jobs gamla skitäckliga Birkenstocks.
Som jag för övrigt verkligen har försökt googla upp vem
jag
köpte.
Också! Jag vet inte.
Men jag har inte hittat något.
Du har hittat ingenting heller. Det enda jag hittade var att Birkenstock märket tydligen har köpts av LVMH. Mm. Alltså Louis Vuitton, alltså de som äger alla. Så, ja. Men det var ju helt ointressant egentligen. Nu är de med i den gruppen. Men jag vet inte vem som köpte de här specifika skorna. Men jag tror ju inte att det är en privatperson, det kan jag inte tänka mig. Eller så är det typ Amazon-grundaren. Fast varför skulle han göra det? Jeff Bezos. Du vet att han har en sån samling med skit, jättekonstiga saker.
Ja, jag har hört om den. Men... jag är jättenyfiken på vem det är som har köpt de här. Så att jag hoppas att det kommer fram at some point.
Ja, men för jag tror ju att det är säkert någon som vill ha någon tydligt budskap då i sitt nya liksom, bolag. Att vi jobbar på det här sättet eller så här, vi går i hans. Det här är en inspiration för oss eller I don't know. Ja. För det är ju så otroligt viktigt, jag tänkte på det. Hur storytelling, det liksom har ju blivit stort de senaste åren. Mm. Alltså bolag, vad de står för och vilka de är och vad de har för värderingar. Att man faktiskt verkligen tänker på det när man konsumerar numera. Eller jag gör det i alla fall. Gör du det?
Ja, det tror jag. Men jag är ju i och för sig en dålig person att fråga. För att jag är ju för dålig på att konsumera. Framförallt kläder är jag ju jättedålig konsument.
Fast då är ju du en bra konsument.
Beror på hur man ser på
antagligen.
Det.
Exakt. Ja, exakt. För det är väl det som är en bra konsument nu får man säga.
Men jag har ju svårt, alltså för att återkomma till förra veckans avsnitt också, det här med att handla på reor och sånt, det ger inte mig någonting. För det är för mig, rea och allt sånt här, nu är det billigt, det är bara så här, det är bara konsumtionshets, förstår du?
Ja.
Nej, då köper jag mycket hellre något pissedyrt som jag har i 25 år.
Exakt, och det gör jag också. Men jag tycker så här, att jag finner mig själv mycket, mycket oftare eller jag handlar ju mycket online framförallt. Mm. Vi handlar typ aldrig i butiker längre.
Förutom på Black Friday, för då åker ni ut.
Ja, för fysiskt. Då åker vi, när det är riktigt för jävligt, då ska vi ut och köpa barnens skor.
Och då ska ni ut där.
Men nej, men att jag sitter liksom på nätet och så, om det är något nytt jag liksom får upp ögonen för eller läser om eller vad det än är. Jag går nästan alltid in och läser företagets biografi där, about. Mm. Gör du det?
Det skulle jag nog inte säga att jag har gjort.
Nej, och för vi pratade om det här igår, jag och Zeva, att han gör ju inte heller det. Men jag gör ju nästan alltid det, och då kommer jag på att det är konstigt. Jag har faktiskt inte har lagt upp någon på Moreno. Jag tror jag borde göra det. Jag
ja, det måste du göra.
Men att det liksom är viktigt vad det är för tanke bakom, varför det startades eller hur och sådär. Att man tycker om bra värderingar, men sen också att man tycker om bra historier. Alltså företag som liksom har startats på något sätt som är... intressant, som har någonting. Vilket jag tycker amerikaner har varit väldigt bra på, alltså överlag. Det är väldigt mycket här att det är så här, men det här är min kompis eller det här är en väninna som bor och det här tipset fick jag av min väninna. Alla vill ha någonting som är specifikt och personligt som de har en koppling till.
Mm.
Alltså istället för att köpa liksom mer bara vad alla andra har, så ska det vara någonting som de har hittat liksom. Och så har de ju alltid varit, och det tror jag har blivit mycket mer en trend.
Ja, det stämmer säkert. Försvann i tanken därför att jag tänkte på, det var exakt så där som vi höll på när vi var unga och som ledde mig in i musikbranschen. Det var just den här att man ville hitta någonting, alltså att berätta för någon annan att man hade upptäckt, förstår du?
Ja.
Inom musik, och det var ju, på våran tid så var ju det svårare. Alltså för då var det ju tvungen att liksom ja, men det var ju massa olika hinder för att hitta saker. Nu finns ju allting online, allting finns på Spotify, allting finns, alltså förr i tiden så var
spellistor
det lite av
en... som, ja, exakt. Vet du, man var speciell när man hittade en låt som var ny, typ, ja, som ingen hade hört. Ja. Nu hittar man ju låtar ganska ofta tack vare att man lyssnar på så här Chilling in the Couch typ på någonting på Spotify. Ja. Jaha, det här var en bra låt.
Ja, exakt. Och den grejen blir inte lika unik då att dela med sig av, tycker jag. Alltså när det är exakt det så här. För att, och då blir det också så att man har på någon slentrian spellista i bakgrunden, så lägger man märke till en låt som man känner så här, ja, fan, den här var riktigt bra. Men man deep-divar inte in mer i det, utan det är bara så här, ja. Och så går livet vidare. Mm. Istället för att förr i tiden så hade man ju varit så här, gud, vad är det här för artist? Man hade liksom läst på allt som fanns att läsa på om artisten.
Exakt. Tänk vad mycket svårare det var att breaka förr. Eller är det svårare nu just för att det finns så mycket kanske?
Det är riktigt svårt att bryta igenom bruset nu. Men det var det ju såklart förr också. För att då var det ju, alltså, jag menar, det var ju svårt att marknadsföra sig. Kan jag tänka mig. Alltså back in the good old days. Och nu finns det ju så mycket. Så att nu blir det ju mer så här, jag vet inte. Jag tycker det är jättekomplicerat.
Men det är ju du som gör det här, Johanna.
Ja, jag vet, men det är ju jättesvårt. Men jag har ett tydligt exempel faktiskt. Det kan vi ta och prata om nu då.
Mm.
Och det är ju Så mycket bättre. Som ju går för typ 13:e säsongen i rad.
Mm.
Och när jag började på RMB så signade jag en tjej som heter Maja Francis. Som jag verkligen, vi hade träffats många gånger innan och jag älskade hennes personlighet, det var den primärt jag föll för. Mm. Och sen så visste jag att hon hade en otrolig röst. Mm. Men då hade hon spelat in nästan en hel platta med demos som hon skickade till mig, som jag satt i och åkte runt och lyssnade på i bilen och bara kände så här, åh, det här är så bra, jag älskade det så otroligt bra. Men kände då så här, och vi har pratat mycket om det, att vad svårt det kommer bli att få ut den här musiken. För att det är inte traditionell radio, pop eller... Alltså förstår du, det finns ingen kommersiellt fack. Och hur får man ut någonting som inte låter som allt annat? Och då är ju Så mycket bättre ett sånt otroligt program för...
Alltså gillar man det formatet som... Alltså när man jobbar med musik. Hon blev ju hyllad för övrigt, såg jag. Alltså hon fick ju väldigt bra recensioner. För sina tolkningar. Jag har ju inte sett programmet, jag följer det bara i media.
Ja, nej, men hon har ju verkligen fått nå ut till en bredare publik.
Ja.
Sen om man gillar det eller inte, men hon har blivit exponerad för den publiken. Och det är ju väldigt härligt med det här programmet. Det var ju samma sak med Albin Lee Melda. Hon fick ju ett jättebreak genom Så mycket bättre. Det är ju jättemånga artister som var på Miriam Bryant.
Måns Zelmerlöw.
Måns Zelmerlöw är ju med där i år.
Han var med och försökte visa lite paddel där. För han äger, var inte det marknadsföring?
Ja, alltså jag måste ändå säga att jag är imponerad av att de år efter år, alltså det här är ju då 13:e året som de gör det här formatet, och där de ändå fortfarande hittar aktiviteter för alla de här artisterna att hålla på med. Alltså tänk, de är ju på Gotland. Det är ganska limiterad. Alltså man känner ju att allt borde ha gjorts vid det här laget.
Ja. Och din man var ju också med. Var det förra året?
Ja, han var med förra året.
Mm.
Och det tyckte jag var skitkul, för att där var det ju, fick ju också en helt ny publik lära känna två bröder som jag har känt i många år. Men som kanske så här närmsta kretsen i musiken har känt till. Men nu var det ju så här, det blir väldigt brett. Och det är ju väldigt kul, alltså för oss som jobbar på skivbolagen också. För vi vet ju vad artisterna har för potential i grunden. Men sen är det ju att nå ut genom bruset, och det är ju fett svårt. Så är det bara.
Men Så mycket bättre är liksom en del av din, alltså så här, vardag. Eller något som du följer.
Ja, det har ju varit det nu då de två senaste åren, eftersom jag har jobbat med Gustav, Viktor och Maja. Men det är ju ingenting man kan ta, alltså det är ju ganska svårt att få med artister i det programmet. På grund av plattformen. Alltså, alla vet ju att det är ett bra ställe att synas i och höra sig.
Folkligt och liksom, och än en gång då så kanske det är liksom ett genuint tips då. Det är liksom inte bara en låt som liksom fladdrar förbi på någon random playlist.
Nej, och det är också en del av den här storytellingen. För i det här programmet så hinner du lära känna artisterna. Du hinner höra deras historia. Du hinner känna för dem på ett annat sätt som du absolut inte gör för en låt i en spellista.
Mm.
Storytelling, det är allt. Det är allt.
men är det Maja Francis vi avslutar med helt enkelt?
Det kommer vi gärna göra. Jag tänker att vi ska lyssna på hennes otroliga tolkning av Lasse Stefans Remember Me. Och jag vill bara också poängtera att musiktipsen, i alla fall inte från mig, kommer inte vara alltid de senaste låtarna, utan det kommer vara lite från all over the place.
Alltså inte bara senaste singlarna. När jag tipsar kommer det bara att vara Marshmello. Senaste singlarna.
Ja, exakt.
Det är bara som
och sen glöm inte att spellistan finns för musiken. Den ligger under, om ni söker på vårat poddnamn och sen så filtrerar ni på spellistor så kommer den komma upp. Det skulle jag förtydligat förra veckan.
Mm, men den finns där. Ja, gud vad kul, för då kommer det liksom finnas lite tips här. För det behöver man. Även om man då någon gång så här, hör någonting på någon otroligt random spellista och man bara, gud det här var bra, så är det ändå hela tiden man bara, så här, nu vill jag lyssna på en bra låt. Man sätter sig i bilen ibland, nu ska jag lyssna på en bra låt, men så kommer man inte på någon. Men då går man in på våran spellista och där finns de.
Precis.
Ja, det är bra.
Och den kommer ju, med tidens gång så kommer den ju bli lite mer fyllig. Den är ju lite fattig i dagsläget, men så är det. Den är bara tre avsnitt in.
Ja, precis. Men den kommer bli hundratals.
Never-ending story.
Never-ending story. Ja, exakt så blir det. Men då ska jag sätta mig och fila lite på Morenos About-profil då.
Ja, det måste du göra. Där finns det mycket härliga grejer att skriva ju. Så att, det ser vi fram emot att klicka in oss på inom kort.
Och, jag ska också säga, är det så att man bor i LA och då kan man titta förbi i Silver Lake, är det en marknad på skolan Ivanhoe nästa lördag. Eller på lördag då, när podden släpps den här veckan. Då kommer Moreno så säljas där.
Nu önskar jag ju själv att jag var i LA så jag hade kunnat svänga förbi.
Ja, det hade jag också önskat. Så kunde jag liksom få en paus, kan du ta över ibland?
Ja, just det. Det var kul att stå där.
Ja, eller hur? Vi hörs nästa vecka. Ni kan följa oss på Instagram på Keeping Up Jenny Johanna. Där har faktiskt den börjat bli uppdateras.
Ja.
Kan man följa? Ja, och jag heter Jenny Ham.
Och jag heter Johanna Noren _. Vi ses nästa vecka.
Puss, puss.
Puss. When all our tears have reached the sea, a part of you will live in me. Way down inside my heart, you find better love, strong as it ever was, deep as the river runs, warm as the morning sun. But please remember me.
Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.